Nu är det dags för serien Klassiska radioreportage, idag med Lennart Hyland som servitör på Berns 1946. Det är den sjätte delen av 16 där Jörgen Cederberg berättar radiohistoria. Här i samtal med John Crispinson.
Idag så är det dags för Lennart Hyland. För honom kan man väl inte gå förbi i sådana här sammanhang, eller hur Jörgen Cederberg?
Nej, det vore fel. Han har betytt mycket för de båda medierna. Men till börja med för radion. Han kom 1945, fredsåret, som 26-årig ung journalist från tidningen Barometern i Kalmar och ville pröva det nya radiomediet. Och det innebar en förnyelse på många sätt av radioreportaget. Hans fältrop var, som vi sedan ska föra, bort med manuskriptet. En regel som han sen verkligen levde efter under hela sin radiogärning. Ett annat mycket hylanskt uttryck var redan då: det finns ingenting som inte går, så du. Och det där har man ju hört många gånger. Och han levde också upp efter det. Det finns ingenting som inte går. Och ett av de första åren när han var på Radiotjänst 46 så prövade han en serie yrkesreportage. Och det program som jag vet han själv var mycket glad att göra och som han fortfarande ser tillbaka på med stor glädje. Han förklädde sig till brandsoldat. Han var med som skådespelare i Riksteaterns Greven av Luxemburg, vill jag minnas, tillsammans med Elisabeth Söderström för övrigt. Han var också servitör på Berns. Vi ska höra ett avsnitt ur det reportaget om ett ögonblick. Och det där var ju ett slags vallraferi, som det heter nu för tiden. Vallra före vallraf, så att säga. Hyland var ju inte känd då heller, så han kunde på det sätt som han blev sen, han blev ju en rikskändis, så han kunde året 46 smyga omkring i de här miljöerna med dold mikrofon, vilket var nytt och naturligtvis etiskt kunde man ifrågasätta det där.
Jag tänker på att vi igår hörde Liz Asklund berätta om det klassiska Eugeniahemsreportaget som ju var en vattendelare när det gällde sociala reportage, och det var hennes allra första radioreportage. Hon hade haft radioprogram tidigare, men det var i hennes brevlåda. Och Hyland kom också som helt ny och revolutionerade mediet. Hur var stämningen egentligen på gamla Radiotjänst? Var det bara gamla stofiler, eftersom det uppenbarligen var de nya krafterna som stod för nydaningen?
Nej, sanningen låg väl som alltid någonstans mitt emellan. Stofiler fanns det väl, det har det väl alltid funnits. Men det fanns ju en ny generation radioreportrar efter kriget. Förra veckan tror jag vi nämnde några. Men Hyland kom naturligtvis både i kraft av sin ungdom men också av sin idérikedom att bidra till att reportaget utvecklades. Sen blev han ju också verksam som idrottsreporter och som underhållare. Men han började på Dagens Eko. Han började med det som vi kallar för allmän reportage.
Mm. Det reportage vi ska höra nu, det är alltså ett tämligen vardagligt yrkeslivsreportage, kan man väl kalla det?
Ja, kan man mycket väl kalla det. Från 1946. Men det nya är alltså att här arbetar han med dold mikrofon.
Och det nya är väl egentligen att man innan dess inte hade hört så många bilder ifrån vardagen, eller?
Nej, det var ju det bildlösa mediet då, så att man fick arbeta med radioreportage och i ord måla hur det var. Vi kanske ska också be lite om ursäkt för ljudkvaliteten. Fast det är ganska bra ändå. Men tidens tand har väl gjort sitt också.
Så här heter det alltså när Lennart Hyland 1946 gästar Berns restauranger i Stockholm.
God dag.
Tackar.
Ja, Lindqvist, vad ska vi äta för gott idag?
Ja, det finns en lång rad att välja på.
Ja, det gör det verkligen.
Ska vi börja nedifrån eller uppifrån?
Jag tror vi börjar uppifrån. Ja. Det är nog säkrast.
Ja.
Smörgåsbord, ja, det har vi ju ett verkligen bra här. 4 kronor.
Ja, det finns en lunch till, ja.
Tycker du att vi ska äta det?
Ja, det tycker jag. Ja. Okej. Okay. Ska vi beställa om kuponger?
Ja, det blir alltså 4 smör, inte sant?
Ja, om ni här vill ha det.
Ja, tack.
Utmärkt.
Och påbröd.
Påbröd blir på lagom, ja.
Påbröd. Varsågod.
Och någonting att dricka till?
Ja, tack. Inte mycket för min del.
Lärangen och
pilsner? Ja, tack.
Ja.
Och kanske ska vi ha någonting starkt, tycker du?
Ja, lite snabbt.
En femma OP för min del.
In till kokpersonalens allra heligaste tror jag inte att någon av oss servitörer och servitriser längtar när vi står i de långa köerna vid den stora disken för att hämta den mat som vi har beställt eller för att beställa den. Innanför den där disken är jättelånga spisar och det är 20-25 kockar, kokerskor och assistenter. Och jag skulle sannoliken inte vilja hålla reda på alla de rätter som här tillagas, alla de som nu ligger färdiga där framme, alla som håller på att bli till. Och hur det hela egentligen kan gå i lås på det sätt som det gör, det är något av en liten gåta. Här står första kocken. Det är han som skriker ut vad som beställs. Och så går beställs och fram vidare ut till kockarna som sätter igång för att få fram den härliga maten så fort som möjligt.
Ja, en ljus fram.
Fram.
Tre pikor fram.
Tre pikor.
Tre pikor fram.
En ljus fram.
Ja, en ljus fram. Har vi åtta åre fram här, ja?
Ja, det där är första kocken, skåning till råga på allt. Och det är han som dirigerar arbetet här inne. Det låter så där. Att gå närmare in i detalj på det ska man kanske inte göra. Men låt mig i alla fall säga att det ser mycket läckert och relativt prydligt ut. Även om man inte är så där förfärligt hänsynsfull mot maten som kanske mor där hemma är. Men det heter ju så, åtminstone i Frankrike, att ju smutsigare kök desto bättre. Det kan inte bli tal om här. Men låt mig i alla fall hänsynsfullt avslöja att är det så att en köttbit råkar smälla i golvet så är det inte värre än att kocken tar upp den, men även förstås, och tjungar den i pannan. Faktiskt blir den inte sämre för det. Och en helt mördande värme utvecklas här onekligen också. Det avspeglar sig hos hela företagets morsan som lär heta Maja Eriksson. Inte så lite i pannan, för där rinner det utan bara den. Mycket, eller mest för att det är varmt, men kanske också lite därför att morsan är en riktig kocka, åtminstone till formatet. Och jag förmodar också som yrkesman. Det satt du, morsan?
Jo, det är klart att man måste smaka på maten och då måste det ju bli lite fet som läggs lite här och där.
Ja, det har du ingenting emot.
Ja, för tillfället så går jag och bantar.
Jaså?
Ja.
Hur går det till då?
Ja, man måste ju låta bli att äta förstås. En grepfrukt då och då.
Går det att låta bli att äta?
Ja, måste man göra. Annars så kommer man snart inte in en bällstörare.
Du har stått länge i det här yrket?
Ja, jag har stått i samma stil i 15 år.
Ja.
Ja. Och det är ganska påfrestande.
Det men förstår jag. Bena.
Det är så gott kamratskap här nere. Och trevligt på alla möjliga vis ibland. Jäktigt också förstås.
Har du ångrat att du blev kocka?
Nej, det tror jag inte. Jag tycker jag älskar mat och älskar att laga mat.
Ja, så. Är du gift?
Nej. Kommer aldrig att bli heller.
Ja, man vet inte.
Nej, det tror jag inte.
Du skulle inte vilja bli det? Och
knappast.
Få byta ut det här jäktiga?
Nej, det är lika bra som det.
Det är väldigt jäktande.
Ja, det är det. Det är hemskt påfrestande. Mm. Men det är ett väldigt intressant och roligt yrke.
Tycker du att restaurangkockar och restaurangkockor presterar god mat i Sverige?
Ja, det gör de. Åtminstone när man intresserar sig förut.
Mm.
Så jag kan inte hjälpa det. Jag tycker att det är hemskt bra här på Bär, för vi får alla ingredienser och allt vad vi vill ha så får vi.
Ja.
En hemskt human och rar köksmästare har vi.
Är han det?
Ja, alla tider.
Så?
Ja.
Annars brukar det vara så att kockar är lite besvärliga.
Nej, han är så bra så.
Är inte kockarna besvärliga heller?
Ja, ibland förstås.
Du blir lite sur ibland när vi kör.
Ja, men då skäller vi med dem.
Ja.
Ja.
Jaha. Ja, tonarten då, den är inte så hänsynsfull alltid.
Nej, så här vacker är den ju inte.
Ja, om vi nu skulle ta fram den andra eller åtminstone dissekera den lite närmare, tycker du att det är lite föråt?
Ja, det kanske inte är värt. Då svettas jag nog mer.
Men man lär sig jargongen.
Ja, det gör man ju förstås.
Och så accepterar man den.
Ja, visst. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Vad man ska säga.
Nej,
det är lika bra att de inte vet av vad vi säger.
Ja, det kanske är lika bra. Huvudsaken är att maten blir god.
Ja, det är huvudsaken.
Och att den kommer fram.
Och att de får den varm och härlig. Ja. Det ska den vara. Men det är så långa vägar här så det är väldigt svårt att få maten.
Ja.
Och sen är det ju de gamla kyparna som aldrig beställer sin mat.
Nej.
Och inte flickorna heller förresten.
Inte?
Nej.
Är vi bättre?
Det, de ska bara ha det fram.
Ja.
Men det är ju ingen automat.
Mm. Ja, det heter ju beställs första gången.
Ja, det gör det.
Och sen ska man säga fram.
Och fram andra gången.
Ja. Ja. Men är det inte färdigt då?
Ja, det ska vara färdigt också.
Ja, men det är det inte alltid.
Jo, då får man fuska.
Ja, det gör man också.
Ja, det gör man också då förstås.
Ja. Ibland så blir det inte stekt som det borde vara.
Jo då, det måste stekas. Annars får vi ju tillbaka.
Ja, men hur fuskar man då?
Man måste ha lite lagerstekt förstås.
Ja.
Ja, lite grann sådär.
Får man lite halvgömmet matmässigt?
Nej, det ska in i ugnen först innan det blir serverat.
Och så klagar sen
gästerna.
Kunderna, gästerna,
ja, på men... oss. Ja, det gör de förstås. Den
de
enda
för... Det köket inte.
Nej.
Det slipper ni.
Den enda förmån vi har så är det att vi får skälla på er, men ni får inte skälla på oss.
Får vi inte?
Nej.
Ja, men det har jag gjort.
Nej, det får ni inte göra.
Jaså.
Hej, jag heter Sonja.
Hej, jag heter Lennart.
Är ni för dagen?
Jag är ny här, ja.
Välkommen.
Tack du ska, du ska du ha.
Jag har med organisation, heter jag.
Ja, organisation har jag ingen. Jag har homästare förut, förstår du, så jag den första dagen jag är här.
Du tillhör förtroendepersonalen då?
Ja.
Servitör numera?
Ja.
Men då är det lika gott vi skriver in det på en gång då.
I vad då?
I fackföreningen.
Jag ser fackföreningen, jaha, måste jag...
Alla kamrater ska vara organiserade.
Varför det då?
Ju starkare en organisation är, desto lättare går att nå det mål man vill komma till.
Jaha.
Förbättringar inom arbetet.
Men vad har jag för nytta av att komma i den?
Vad du har för nytta av
Anna? Ja.
Om det blir konflikt så får du understöd. Blir du arbetslös så får du understöd.
Mm.
Och blir du bråk inom arbetet så har du ett skydd bakom.
Ja.
Du kan inte sparka dig utan vidare.
Varför kommer du med detta?
Jag är platskassör. Jag tar platskassör på arbetet.
Ja.
Tar kontingenter.
Du är ombud för...
Ombud.
På, här på det här företaget.
Ja.
För fackföreningen.
Ja.
Och då ska jag alltså med.
Ja.
Ja. Om det inte finns något annat att välja på så ska jag naturligtvis gå med då.
Mm, det låter höra sig. Vi ska vilja hämta en blankett på en gång.
Ja.
Ja, här ser du. Vad ska du ha att skriva?
Ja, tack så hänger du med nu då, ja.
Mm. Jag ska skriva namn, adress.
Ja.
Det är en förutvarande anställning.
Jaha.
Och det är nuvarande.
Mm.
Och ungefär vad du tjänar per dag. Men det är ju inte nödvändigt för det tar Skatteverket reda på i alla fall.
Det blir en senare fråga med andra ord.
Ja.
Ja. Ja. Nu har jag skrivit
och
på.
Och sedan kommer du att tillhöra klass 1. Du är uppdelat i 3 klasser. Efter inkomsten. Servitörer tillhör den högsta klassen. De har över 200 kronor, 205 kronors inkomst i månaden får betala 9 kronor.
Mm.
De som har 153 kronor får betala 6 kronor. Och de som går under 153 betalar 3,50.
9 kronor för mig då?
Ja.
Mycket pengar det?
Mycket. Ja, men du tjänar ju en hel del också.
Ja, men det kan jag vänta med i alla fall.
Du får ju det var lite för att sedan.
Ja, du får en krona i handpenning idag så kan du få vara så länge.
Det går inte. 9 kronor ska jag ha.
Jag måste passa på att fråga, hör du, är alla organiserade?
Sorgligt nog inom det här yrket så är det dåligt organiserat.
Hur kan det komma sig? Så enveten som du är?
Ja, jag skulle tro att det är så stor omsättning personalen i det här yrket. Och det är så många unga som kommer in i det här facket. Och de har visat litet ansvar för sitt arbete.
Mm.
De förstår inte vad det egentligen innebär och vilka förmån de har av att ha en organisation.
Det är mycket äventyrare, med andra ord.
Ja, de tänker så. Jag kan åka hem till mamma om jag blir arbetslös.
Ja.
Mm. Då svarar jag ofta av så många flickorna.
Så de vill
har varit i arbetet i ett par år, så kanske de kommer på andra tankar. Och blir lite mackel.
Och då kommer de krypande till dig kanske och ber att få vara med?
Jo, man får ligga i som en igel.
Men accepteras jag nu så här utan vidare?
Ja, visst.
Du tar mig för gott?
Ja.
Så nu är jag med?
14 dagar kan du vara här utan att vara organiserad. Sen kommer jag efter dig.
Ja, den risken vågar jag inte utsätta mig för. Så här är en krona nu i handpenning.
Nej.
Kan vara bra det.
I disken är det smutsigt, vått och mycket slitsamt. Men det är rent borta emot slutändan. Och där står 66-åriga fru Selma Andersson och torkar silver dan i ändan. Och det är väl ett ganska ansträngande arbete för den 66-åringen.
Det är det nog. Ganska ansträngande. Man får stå hela tiden, men man har sina matraster att vila på förstås.
Mm.
Och det är ju två gånger. Jag börjar ju inte förrän på eftermiddagen.
Hur lång arbetsdag har ni?
8 timmar, har jag. Sen är klockan 5 på dagen till klockan 1 på natten.
Ja.
8 timmar.
Det är ganska enahanda också.
Ja, det är det, men man trivs med det i alla fall. För det är ju inget tråkigt arbete.
Nej.
Men arbetsamt är det ju.
Det är det.
Det är ju
stressamt. Ni får fördriva tiden med varandra.
Ja, det får vi göra förstås.
Är det ett gott kamratskap?
Ja, det är det. För alla, det är det ju.
Vet ni hur många knivar och gafflar som...
Ja, det vet man inte, men nu är det tusentalet alltid. Så det går ju om flera gånger om dagen. För det är ju lunchen också, ja, och som är lika svår som vad kvällen är.
Men du får tillbaka samma gaffel?
Ja, den kommer tillbaka många gånger den. Ja. Fast det finns mycket silver, men det räcker ju inte ändå. Så det går ju om och om igen.
Det gör det.
Flera gånger. Och det är till och med känner igen dem.
Vad funderar ni på när ni står så där?
Ja, mest hur det ska gå ihop för oss förstås. Ekonomin är ju den förnämsta naturligtvis.
Ja, vad tjänar ni?
Ja, vi har en krona timmen. Men vi hoppas på att få lite mer nu. Efter 1 maj.
Det blir ju 48-50 kronor i veckan.
Ja, det
blir det. Är ni ensam?
Jaha, det är jag. Jag är enka.
Så det kan ni klara er på?
Ja, vi måste göra det, helt enkelt.
Tack vare att ni har maten.
Ja, vi har maten och vi har bra mat, så det kan man inte klara på. Det är mycket som helst får man äta, så det är trevliga matsalar och sånt där. Det är ju mycket snyggt och trevligt överallt. Det är ju trivsamt i alla fall.
Har ni hållit på länge med detta?
Ja, jag har varit 2 år.
Ja, och trivs med det i alla fall då?
Jaha, då, det gör jag.
Det finns ingenting som skulle passa er bäst egentligen?
Nej, jag är för gammal för att söka något annat. Så det...
Nej, något nytt också är svårt.
Ja, det är det ju. Det här kan man ju åtminstone göra.
Ja.
Det är ju ingen konst. Det går ju så många gånger naturligtvis.
Det gör det.
Ja. Som sagt, det är ingenting konstigt det händer.
Lill och jag sitter i en soffa efter det stora slaget idag. Lille är en utav de 75 servitriser som finns här ungefär. Och hon har börjat, när började du idag?
Börjar klockan 2 idag.
Mm. Så det har varit alltså ungefär 11 timmars arbetsdag.
11 timmar, ja.
Mm. Det är mycket för en kvinna.
Ja, det är det nog.
Mm. Trött i benen?
Ja, det är jag. Jag har faktiskt ont i fötterna.
Och då önskar du det här yrket så långt vägen räcker ibland förstås?
Ja, ibland gör man nog det, fast ibland tycker man att det är trevligt också. Ja, men de har trevliga gäster och...
Mm.
För det mesta har vi ju det.
Mm. Man kan säga att du är belåten med din lott som servitris.
Ja, det är jag.
Det är du?
Ja.
Du är ogift?
Ja, det är jag.
Oförlovad?
Ja, då.
Och bor i en lya i stan?
Ja.
Och vad har du för dig på din fritid då?
Ja, det är lite olika. Man går ut ibland och...
Går du på restaurang?
Ja, det gör jag ju.
När du blir det?
Ja, ibland. Inte alltid, det gör jag inte.
Trivs du där själv?
Om jag trivs här eller om jag trivs på andra restauranger? Ja. Om det är något trevligt ställe, jag menar, visst är det skojigt att gå ut och höra och äta lite god mat och höra lite trevlig musik.
Men du har kanske någon hobby också? Mer.
Någon hobby, ja.
Ja.
Ja. Det har vi väl alla förstås. Jag tycker mycket om att läsa och höra trevlig musik.
Mm. Har du tänkt hålla på med detta till du blir 50 år?
Nej, det har jag inte.
Inte? Varför inte det?
Nej. Jag hoppas alla att jag slipper det.
Därför att?
Ja, därför att. Jag vet inte vad jag ska svara. Men så jag skojar med någonting annat också.
Mm, till exempel vad?
Ja, vad?
Ja, om du nu inte blir gift. Om du nu inte blir gift.
Om jag nu inte blir gift, ja, då skulle jag gärna vilja ha någonting eget.
Mm.
Det är trevligt konteri, till exempel.
Mm.
Jag skulle inte alls ha någonting emot. Och, eller också en, ja, som man hittar på, tobaksaffär. Det är inte så svårt att köpa heller.
Men just det, hörde du, att du hellre skulle vilja välja det. Det betyder att det finns avigsidor här som du tycker är bra. Jobbiga att dras med det långa loppet.
Ja, det är klart. Jag menar att det finns, jag menar, lika väl som det finns trevliga, så det finns ju också avigsidor. Jag menar, det är ju det att man blir ju ganska trött ibland. Det blir man.
Mm. Jäktad?
Ja, sådär jäktad och lite, jag forcerar på något sätt. Jag menar, när man springer hela dagen och sådär.
Godtar du tonen? Den är ganska rå ibland. Rå men hjärtligt kamrater, kan man säga.
Ja, jag menar, rå kan man inte säga att den är inte.
Och ibland?
Ja, det vill jag inte säga precis.
Det vill inte du säga, nej.
Nej.
Jag tyckte nog det förstås i början.
Tyckte du det?
Ja. Tyckte nog att kallskänkarna var ganska svåra ibland, att kockarna var besvärliga och att det hunsades lite grann fram och tillbaka så gott var en kunde där ute.
Ja, men det tycker inte jag.
Inte det?
Nej, jag tycker att de är alla tiders, både i kök och kallskänk.
Ja visst, jag förstår vad du menar. Alltså ett kamratskap finns ju som kanske går över alla gränser. Men inom det kamratskapet så kan det finnas utslag av dåligt humör och
det är ju klart. Jag menar, det finns ju på alla ställen förstås, men jag menar särskilt här så är de väldigt trevliga tycker jag.
Mm.
I kök och kallskänk och sådär. Och fort går det ju också.
Mm.
Man behöver aldrig stå och vänta så hemskt länge, varken på mat eller vad man vill ha fram.
Ska du sova nu?
Ja, nu ska jag gå hem och sova.
Mm. Och nu ligger den stora lokalen alldeles tom och öde. Det är dags för oss att krypa hem, och det gör man onekligen med en stor känsla av välbehag, därför att alltihopa sitter som sagt var i benen, och det sitter i huvudet, inte minst på den som har haft sex bord med kanske 6 gånger 4 gäster som har druckit och ätit kvällen lång utan att man har haft tillfälle att skriva notor och utan att man har tillfälle att göra anteckningar överhuvudtaget. Det fordrar sin man, det fordrar sin kvinna att passa upp på folk, att vara folk till lags. Inte minst därför att när jag sitter som gäst så tänker jag aldrig, inte det minsta, på alla de små detaljer som servitrisen och servitören har att ta hänsyn till och som de i möjligaste mån, när de i varje fall är något sån här yrkesambitiösa, tar hänsyn till. Och just det där är väl en utav knutarna i detta, de många knutarnas yrke.
Så avslutade alltså Lennart Hyland detta reportage ifrån Berns restauranger i Stockholm. Från det livliga till det ödsliga när restaurangen så småningom stänger. Och här hör man vanliga människor i radion. Någonting som man egentligen inte hade gjort innan. För innan hade det varit många professorer som föreläst och många politiker som hållit föredrag för nationen.
Ja, jag brukar alltid säga att på 30-talet, en bra bit in på 40-talet, så talade man till lyssnarna. Men så småningom på slutet av 40-talet, 50-talet, för inte tala om 60-talet, så talar man med lyssnarna.
Mm. Det här, Lennart Hyland är ju långt före sin tid i många sammanhang. Du nämnde tidigare att hans stridsrop var att bort med manuskripten, och manuskripten kanske skulle gå bort även i dagens radioverksamhet ibland. Men det var också att han ville avdramatisera radion på något vis. Att han inte ville att man skulle ha en stor mikrofon framför nosen.
Nej, det skulle vara som i levande livet. Samtidigt ska man ju, hör man ju här i Berns reportaget även att han är ju ganska formuleringsglad. Han får till det, så att säga. Men det nya med det här, det var ju just att han arbetade med dold mikrofon, vilket på den tiden var en stor sensation. Men också där sa han, det finns ingenting som inte går. Och det gick ju, men hur gick det då till med de dolda mikrofonerna? Jag pratade med Lennart Hyland om det här i ett program som gick för några år sedan.
Det var en idé jag fick, jag vet inte varifrån den kom, att försöka att dribbla bort mikrofonen för folk. Här på Berns salonger så hade jag mikrofoner dolda ute i köket och inne i restaurationen, i blomkrukor till exempel. Och det visade sig att när jag skulle tala med fackföreningsordföranden där på stället, så sa ju hon att de är så osolidariska det här jobbet, de går inte med i facket och det är ett helsike alltihopa. Det skulle hon aldrig ha sagt på den tiden om det hade varit en vanlig intervju. Därför att frigjordheten var inte så stor då. Men här kom folk att säga saker och ting som de annars inte skulle ha gjort. Det var det som jag tyckte var det roliga. Och det stämde kanske i någon mån också överens med den stolta deklaration jag gjorde när jag skulle komma till. Som jag kanske till dels fick ångra, men till dels också kunde vara stolt över. Jag tyckte nämligen att det var alldeles för mycket manuskript i radioverksamheten. Och när jag blev intervjuad i Röster i Radio strax före mitt tillträde på Sveriges Radio, så uttalade jag för Håkan Unskård, som var den intervjuande, att här skulle minsann inte finnas manuskript, utan manuskripten skulle slängas och det skulle jag vara man för.
Följde du den regeln sedan?
Ja, det gjorde jag i stort sett hela min bana på radion. Jag hade mycket sällan några manuskript.
Och det var verkligen något nytt i radion, för reportagen var ju faktiskt manuskriptbundna. Men samtidigt var ju det här en ny genre på ett annat sätt. Du kunde få se yrkes- och arbetslivet inifrån.
Ja, jag kunde närma mig vardagssverige på ett annat sätt. Det är ju ingen tvekan. Och det där blev väl uppskattat. Det var väl inte så dumt. Det gjordes samma sak sen runt om i Radio Europa på flera håll. Och tidningarna nappade på idén och gjorde likadant i tidningsform.
Det här med mikrofoner i blomkrukorna etc. En slags dold mikrofon. Mm. Det är ju en etisk fråga också. Talar du om för intervjuoffren efteråt att
det var du hade spelat i? Det var nödvändigt att göra det, ja.
Det var... Oftast gick de då med på det?
99%.
Den här tiden som det här reportaget gjordes, det var alltså 46 och du kom till radion 45.
Ja.
Fredsåret. Vad tänkte man då? Vad kände man? Vad ville man? Hur resonerade ni?
Det var ju fred. Ingen ibland alla intendenter och doktorer på Sveriges Radio som då egentligen hade en riktig tro på radion. Det var ingen som förstår jag nu, hur väldiga de möjligheter var som bredde ut sig kring radion. Det var ingen som kunde ta ner radion till ett folkligt format. Det var ingen som förstod vilken påverkan den skulle kunna utöva. Det var ingen som arbetade efter den tanken att det här skulle vara Sveriges mest betydelsefulla informationsmedium. Det fanns undan skuffat.
Man hade så stor respekt för mediet.
Ja, respekt för mediet i sig och för alla de som styrde mediet. Och det var ju vid Gud inte bara Sveriges Radios eller Radiotjänst styrelse, utan det var ju alla möjliga ovidkommande personer skulle vi säga idag.
Påtryckningsgrupper?
Ja, absolut. I hög grad. Där stod hela Radiotjänst personal i stort sett och bockade. Jag minns, vi hade ännu ett par år efter fredslutet så hade vi väldiga duster med livsmedelskommissionen till exempel, som då skickade upp sina ukaser. Och de fick vi inte redigera i en gång. Vi fick inte göra dem läsliga, utan de skulle återges precis på det sätt som alltså livsmedelskommissionen hade bestämt.
Förekom det ingen opposition?
Internt fanns det väl sådana ibland oss som opponerade sig innerst inne väldigt mycket och som rev och slet i det där och försökte att få ändra. Det var flera stycken.
Det hade ändå kommit en ny generation nu. Du kom 1945 och så småningom kom det också andra, en yngre radiogeneration.
Ja, många som vidgade begreppen, inte minst Lennart Dansk till exempel, som gav sig på den svåra politiken och som var den som kanske mest bidrog till att öppna där.
Vad tycker du nu så här efteråt i ett, vad blir det, 40-årigt perspektiv, ändå var det bästa med de här åren, efterkrigstiden?
Ja, det bästa var
Det bästa var miljön och den generositet och den respekt som alla medarbetare visade varandra. Det var ju aldrig någon gnet eller gnöl åt något håll. Jag kom ju som en ungtupp där och blev varmt välkomnad och väl omhändertagen. Och det fanns, det var överhuvudtaget en underbar arbetsplats.
Det är omvittnat av många från den tiden. Mm. Du är inte ensam om att säga det. Nej. Det var naturligtvis mindre företag. Nu är det ju, som vi alla vet, ett monument. Som...
Jag är inte säker på att det är på storleken det beror. Det var väl en anda som föddes i programmets namn på något sätt. Administrationen fick inte ta överhanden, tekniken fick inte ta överhanden, pengarna fick inte ta överhanden, utan det var ändå själva produkten som var huvudrollen då, mer än vad det är idag, så vitt jag förstår.
Och det var mycket, mycket direktsändningar, och det var mycket äventyr, och man gav sig ut i verkligheten, ut på strapatser och ut på allehanda uppdrag. En gång så var du i Karlsborgs fästning och skulle delta i den nya fallskärmsjägarutbildningen. Mm. Men du fick aldrig hoppa själv.
Nej.
Det var förbjudet.
Ja, det var väl förbjudet av många skäl. Jag tror att Sveriges Radio, det vill säga Radiotjänst, jag säger Sveriges Radio alltid, Radiotjänst skulle inte ha tillåtit det.
Nej, men du fick följa hela utbildningen och du fick till och med vara med uppe i luften i det ögonblick då de på amerikanskt vis, fast här då på svenska,
puttar ut
och då så säger, vi kommer höra det här strax, säger hoppmästaren som han heter, så säger alla lyckliga och då ska alla svara ja.
Ja.
Kontrollera utrustningen!
Så står de fyra männen i första laget beredda just före, just i dörröppningen. Där står signalisten med hörlurarna på.
Ja! Ja! Bra det!
Är ni lyckliga? Frågade hoppmästaren, och det kom ett rungande ja på det. Allt är klart, nu väntar vi bara på en röd lampa här i själva dörröppningen som är varning, och som följs ganska omedelbart av en grön som betyder att första man ska hoppa ut. Och nu kan jag känna och höra att maskinen slås av lite grann.
Till färdigställning marsch!
Till färdigställning marsch. Första man står i dörröppningen beredd att göra språnget ut.
Ja!
Ett av Lennart Hylands många reportage i radiohistorien. Nu är det dags igen för programserien Klassiska radioreportage. Jörgen Cederberg berättar vidare kring oförglömliga reportage. I studion sitter Maj Ödman beredd tillsammans med programledaren John Crispinson.
Vad handlar det om idag, Jörgen?
Det handlar om, kan man väl säga, en av höjdpunkterna i en tendens som fanns efter kriget i det sociala reportaget. Vi ska strax tala om Maj Ödmans fina program om Bengt från Tomteboda. Jag skulle bara helt kort vilja sätta in det i ett sammanhang. Vi har nämnt här om att efter kriget och in på 50-talet så kom en ny typ av reportage i radion som tog fast dels på den yttre sociala verkligheten, dels på den inre psykologiska, kan man säga. Det hade inte funnits den här typen av program tidigare i radio, och det var också i takt med att beteendevetenskaperna, sociologi och psykologi började bli erkända. Och det var en generation som gick i bräschen för det vi har talat om, Ingrid Samuelsson, Gunnar Helén, och det var i hög grad du, Maj Ödman. Hur kändes det då på 50-talet? Var det svårt att vinna gehör för den här typen av program till att börja med inom radion?
Nej, inom radion var det absolut inte svårt att vinna gehör, därför där var man väldigt positivt inställd. Men det fanns nog, det måste man nog erkänna, en viss skepsis från myndigheter och institutioners, alltså sådana saker. De var väl, vad i all sin dag tänker ni ställa till med nu ungefär? Mm. Och det där att komma innanför murarna där, det var väl inte så helt att man släppte loss där.
Det, nej, det är ju omvittnat av andra. Häromdagen sa Lennart Hyland, det Gunnar Helén har nämnt, av många andra. Men ni framhärdade, tack och lov, och det blev ju sen en rad fina reportage som också, kan man säga, är bakgrunden till det vi har idag med öppna kanaler och andra typer av program. Maj, du har ju gjort många reportage både i radio och sen i tv. Och många av dem har handlat om barns situation här hemma och i världen. Men det här Bengt från Tomteboda var ju också nytt på det sättet att man kunde tala om handikappade och handikappade barn. För det var ju lite tabu.
Ja, det var det faktiskt. Det var inte vanligt att man tog upp sådana barns situation. Det var inte vanligt att man tog upp handikappade människors situation. Inte alls, vare sig i radio eller i tidningar eller någonstans. Och man ska nog inte glömma att det fanns någonting som kallades för de gömda barnen. Därför att det var helt enkelt föräldrar som skämdes för att visa upp att de hade handikappade barn. Och gudskelov kan man väl ändå säga att den bubblan är spräckt, och nu är det inte samma syn på det hela. Så det där med att ha ett handikappat barn, det var en mångdubbel belastning skulle jag nästan vilja säga. Därför att allmänheten var inte positivt inställd till det.
Det var fult, det var skamligt.
Ja, och man trodde dessutom, alltså jag menar, handikappade barn, handikappade människor kan ju vara precis lika trevliga och glada och bra och duktiga som de som har alla sina sinnen. Och det tror jag var ganska viktigt, för att Bengt var ju då en underbar talare, eller vad ska jag säga, en underbar person att föra fram ett sånt budskap att minsann, han var väl inte ett dugg sämre än alla andra småbarn som började skolan.
Nej, han är ju så verbal, och precis som du säger, det är ofta så att ett handikapp kan förstärka på ett visst sinne, kan förstärka ett annat sinne, och han kan verkligen måla i ord. Det är en lysande radioberättare just därför att han konkretiserar och han berättar, så låter han så glad.
Ja, sen, visserligen jag har på gamla dagar, höll jag på att säga, när han blev vuxen, har jag frågat honom om han inte tyckte att jag var för tjatig. Jo, det tycker han visst att jag var. Men han säger så här, andra sidan, det var ju ganska roligt att du frågade så mycket, för jag var tvungen att svara. Så att han tyckte det var roligt.
Ja, det som han kallar tjatig skulle jag vilja säga, det är mer din förmåga att istället vara oerhört ivrig, nyfiken och rak. Nu ska vi höra om du är tjatig eller om du är nyfiken, ivrig och rak, och nu ska vi höra på Bengt. Och det här programmet tror jag är från slutet av 50-talet, 58 eller 59.
Hej Bengt.
Hej.
Nå, har du någonting att berätta idag?
Ja, idag så fick fröken låna min skrivmaskin. Mm. Och då skrev hon ett papper. Och hon skrev en massa yrken, vi fick säga. Och då hade vi rullat ihop det här.
Är det det pappret som du har här?
Mm. Och då, om man drar så där och säger stopp, då får de läsa vad det står för yrke bredvid rullen där. Och nu ska vi se vad det blir för yrke om du drar här.
Nu drar jag det här, har jag din lapp här. Och så drar jag. Till dit drar jag.
Jaha. Det blir kladdmans.
Blir jag en kladdmans? Tror du det är bra?
Ja.
Vad tänker du bli då?
Ja, jag ska se. Och förut när jag drog så blev det en... Vad ska jag ta hit?
Drar du ända dit, ja.
Det blir... Vad står det?
Känner du där på de där prickarna precis? Känner du på de här punkterna här?
Nej, där överst. Sotare.
Sotare.
Och här står det pyttipanna.
Hörru, om vi lägger bort den där, kan du berätta för mig vilken du skulle tycka var roligast att vara?
Ja, snickare, för det står där ibland också.
Snickare?
Ja.
Varför det då?
Jo, därför att då får man arbeta lite med målarfärg och lite hammare och spik.
Och det tycker du är skoj?
Ja, det är rätt skoj ibland.
Jaha. Men du Bengt, du har varit sjuk också ett tag här.
Ja.
Hur var det då?
Jo, det var väldigt roligt när man låg på epidemin.
Jaså?
Det var väldigt snälla systrar och då fick man köpa av en som kom med saft på morgonen. Och vi köpte läsk och dryck och choklad och japp och allt möjligt sånt där.
Du, kan du säga vad ni gör nu i skolan då?
Ja, nu läser vi och skriver och räknar. Och vi har fått gångertabellen, multiplikationstabell.
Är det skojigt då?
Ja. Ibland så, ibland inte. Men i alla fall, om vi återgår till sjukhus så finns det en på epidemin där. Då fanns det massa olika knappar och grejor som det fanns. Och på sängen där, då gick det att göra så här. Man tog en spak, drog lite grann. Då sänkte sig huvudkudden.
Oj då. Du har fröken berättat något mer. Har hon berättat om, ja, någonting i kristendom då?
Jo, jag har fått veta att, ni vet att Jesus blev så hånad. Det är när han retas och sånt där. Och gör en illa och så, och ja. Men, de gjorde alldeles på ett särskilt sätt med Jesus. Fast det ska vi berätta lite längre fram sen, till påsk.
Aha.
Jag kommer ihåg det, men jag tycker det är bättre än man berättar det vid påsk. Därför att då berättar man ju när det passar, alltså när det passar nu också. Men alltså det hände just på påsk.
Jaha, så vi väntar med det lite grann kanske.
Ja.
Mm-hmm. Har du något mer som du vill berätta nu?
Ja, det var visst inget mer tror jag. I slutet av mars kan vi komma igen, tror jag.
Och då har du mycket nytt att berätta kanske?
Ja, det har jag nog.
Ja, det blev inte så lång pratstund vi hade den gången. Men andra gången vi träffades lät det så här. Hej Bengt.
Hej.
Har du gått och blivit sjuk nu igen?
Ja.
Vad är det nu då?
Ja, jag har haft påssjukan en tid.
Hur känns det då?
Jag är inte så kul när jag åt en gång så. Det är inte så roligt när man äter då. Det blir lite tjockt i kinderna. Och det känns när man tuggar, men nu har det gått ner.
Så du är lite bättre nu?
Mm.
Har du haft feber också?
Nej, aldrig över 38 och inte prick heller.
Så du har inte varit där väldigt, väldigt sjuk?
Nej.
Har du någon gång varit där väldigt sjuk?
Ja, när jag hade scharlakansfeber hade jag ju 38 och 3 och 38 och sånt där. Gick upp till 39 och så åkte jag dit och fick jag 37. Och så gick den och hoppade så.
Hör du, vet du hur mycket feber man kan få?
Nej.
Vet inte. Hur mycket tror du?
Ja, jag tror 40. Jag tror nog det högsta är 42.
42?
Eller om det är något lite mer då i så fall.
Och vad blir det då?
Ja. Då blir döden.
Blir det? Vad blir det sen då?
Ingenting.
Okej. Men nu i alla fall, hör du, nu är du ändå uppe lite grann.
Ja, det är första dagen jag är uppe nu. Det är rätt kul att vara uppe och jag brukar gå till Lars-Ove Arnelssons säng och berätta lite saker för honom och käka och...
Vad berättar du för honom då?
Ja, jag berättar vilken man översätter och jag tänker berätta lite grann på engelska nu. Vi hade snackat engelska lite grann. Och vi snackar lite och det var rätt kul.
Vad är engelska för någonting?
Ja, det är ett annat språk, jag vet. En del ord på det och det är rätt kul att prata engelska när man lär sig. Och vi försökte gissa oss till en del också. Så jag vet inte riktigt om det är, men en del är ju rätt och sånt där. Det beror ju på vilken mening man vill säga. Nu kan jag inte så många ord, men en del ord kan jag i alla fall. Som I don't know, eller yes it is, eller...
sådär.
Eller du kommer ihåg att du en gång så försökte du sjunga på engelska?
Ja.
Kan du det nu då?
Nej, jag glömde bort det.
Mm-hmm. Hör du aldrig på de där engelska skivorna nu?
Ja, jag hör på rocken och lite sånt där, men nu har jag nästan tröttnat lite på rock. Men jag har tre Elvis-plattor. De är lika bra tycker jag, med både rock och stillsamma.
Mm-hmm.
Men lite sådana är jättestillsamma. Sådana som sånt där som skräller och sånt där stillsamt. Men jag hörde på ett solistprogram, eller vad var det, vad säger jag? Jag hörde på ett program en gång. Och det var under Lill-Babs och hon sjöng Klas-Göran, men det var inte samma text.
Mm-hmm.
Hon sa, åh, jag har fått brev från han. Ja, de sjöng och hade sådär overtalkvis då. Nej, vad var det nu igen? Vart tog den snygga lilla loppan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Och grabbarna stämde upp stora tjut efter. Det blev så stora, så oj, oj, oj. Det blev öronbedövat tjut efter varje sång.
Det
är det? Ja, ett riktigt tjut.
Mm-hmm. Men hör du Bengt, nu när du har varit sjuk och haft påssjuka, då har du inte kunnat få fara hem på lördagsända?
Nej, men de kommer att hälsa på.
Får du annars hem varenda lördagsända?
Ja, det beror på om någon är sjuk eller så, då får jag inte hem. Men om alla är friska så åker jag hem.
Ja. Men du, de här andra barnen som är här på Tomteboda, kan de också fara hem?
Ja, det är en del som bara får åka hem på sommarlov och jullov och påsklov och sådär. Och anhelgonalov, de där väldigt långa loven, det är synd om dem.